Välkommen Pernilla Hammargren. Pernilla är en komiker som vitt jag vet. Hon kanske är andra saker också. Mm. Som jag inte vet. Är du andra saker också Pernilla?
Jo,
förutom komiker?
Jag tror det.
Vad är du för något?
Jag har ju mitt extra jobb som jag har haft i många år. Nu heter vi stödassistent.
Som stödstrumpor alltså?
Vi som stödstrumpor.
Fast assistent.
Fast assistent. Jag går och håller folk om benen. Hjälper dem att gå.
Och vad är stödassistent? Vad betyder det för något?
Nej men allvarligt. Då jobbar man inom LSS. Alltså.
Ah ja, med funktionshindrade eller vad jag vet.
Variationer. Intellektuella funktionsvariationer. Det är väldigt roligt.
Ja. Då kan du, förstår du komikerna alltså?
Jag förstår komikerna.
Ja, för att, jag vet inte vad det är för problem med dig.
Nej.
Men du kör en alldeles fantastiskt bra stand-up comedy. Mm. För att när du går upp så vet ingen vad du kommer göra.
Nej.
Det blir alltid en otrolig överraskning och jättestor skratt. Mm. Och folk tror, jag tror att du inte vet vad du ska göra. Kanske vet du inte heller, jag vet inte. Vilket är fantastiskt, för att då händer, då lämnar man sig till den där komikern som låtsas eller råkar inte veta vad de gör.
Mm.
För då händer magi liksom. Och du gör saker, du är närvarande. Du gör saker som ingen annan gör.
Mm.
Det är amazing. Ja, det är alltid väldigt roligt liksom.
Och fint sagt, vad glad jag blir.
Det är otroligt. Det är inte performance. Det är bara att du är själv på scenen. Verkar det liksom.
Mm.
Hur gör du det?
Alltså, jag har ju alltid... Jag vill gärna att det ska bli en sån känsla att det är här och nu. Vad gör jag? Alltså, egentligen så är jag ju jätterädd att komma av mig. Så att jag har ju, sen jag började med stand-up, jag har ju börjat slappna av lite mer såklart. Men alltså bestämt, det här ska jag köra. Och jag har ju min setlista och jag kan också repa liksom och gå igenom och titta för länge i manus innan. Eller så här, tänka för mycket. Men på senare år har jag försökt släppa det lite. Och jag tittar och tittar. Jag tror att jag ska göra exakt det där. Men sen, du vet ju också hur det är när man kommer upp ibland. Så blir det som att man... gör något helt annat.
Ja.
Men jag vill gärna att det ska vara... Det blir så jäkla tråkigt när det är så där exakt inövat. Så här och så här.
Ja, ja, verkligen. Och man blir så trött liksom på det. Så kanske att vara en bra komiker betyder att man kan... ha samma material som man haft tusentals. Jättemånga gånger, fast med samma känsla som om det är första gången. Liksom. Mm. Det är det som är konsten.
Mm.
Kanske. Men tror folk verkligen att det är något nytt som vi kommer på? Eller kanske är det? Vissa saker är det.
Vissa saker är det. Mm. Vissa saker är inte det.
Mm.
Men... jag tror att jag försöker, jag har ju sån hög prestationsångest så att jag försöker släppa det. Så det blir ju som en sån här inre krig på alltså, att slappna av och vara i stunden och samtidigt så är det en perfektionist som bara...
kontrollera allt just då, vara i helt fokus, ha helt fokus och kontroll. Och den.
Alltså, kontroll och släppa kontroll i min målbild.
När du säger att du har prestationsångest, har du det innan, långt innan du kommer in på scenen eller strax innan, just då, när har du den där, när känner du den där ångesten?
Alltså det beror ju på vad det är för ett gig. Uh-huh. Som du vet, om man har man fått så här bra betalt, då kan den komma ganska tidigt.
Uh-huh.
Och är det liksom kom och kör 5 minuter på Big Ben. Eller någon klubb. Då kan man känna. Nej men det här är ingenting. Då kommer det lite mer bara strax innan.
Så friheten och tryggheten. De håller ihop lite grann. De går ihop.
Hur
friheten. Alltså, när man känner sig ingen, när det inte finns någon press, tidspress eller några krav att det ska vara jättebra och sådär, så kanske är det friare.
Jo, då är jag friare. Men samtidigt, du vet ju, man kan ju gå till en klubb och så här, tänka, här är ingen press, jag ska testa nytt och det är ingenting. Och sen kommer du till klubben och då ser du, oj vad mycket publik det var. Mm. Och sen ser du vilka komiker det är och så bara, den och den är här. Nu vill jag kanske inte testa något nytt längre. Och så börjar man backa lite.
Jag vet, ja, fan alltså. Så det finns mycket begränsningar.
Ja, så att jobba emot.
Men sen när du går upp på scenen så har du den där, känner du ångesten? Eller lyckas du vara på nyhet?
Alltså jag tror att jag kämpar alltid emot den här ångesten. Att det ska bara, du vet, man ska bli helt tom i huvudet. Och jag känner aldrig så här, nu kan jag bara slappna av och njuta på det. Utan det är ju, men det är liksom roligt, men jag tror också att jag får lite energi av det. För ibland kan jag bara, nej men nu i helvete, nu kör jag.
Så lite behövs det.
Lite behövs det. Jag behöver sparka mig själv ut på scenen.
Ja, jag vet. Alltså det där att man tänker, man inte tänker på att nu gör ju det här, fokusera på nyhet. Men man tänker vad man ska göra efter, vad hände innan. Och sen scrollar man på Facebook och på Instagram. Och alltså, jag mår inte bra av det. Jag vet inte om någon mår bra av det. Men det stressar mig oerhört mycket. Ångesten, har du annars i ditt liv? Eller bara när det gäller stand-up?
Nej, men ångest. Nej, men ångest. Ångest är min... Jo, men det har jag annars i livet också.
Och hur ser det ut alltså? Berätta, vad gjorde du idag?
Idag?
Ja, och hur mådde du idag?
Alltså den här veckan har varit lite... Ja, men du vet, det har ju varit så här... Jag känner mig lite som den här veckan. Det har ju varit liksom så här mulet, grått, regnat och ganska mörkt. Och sen ibland bara lite sol.
Ja.
Och man bara... Och sen tillbaka. Så att, lite så min vecka var. Jag anmälde mig till en kurs på ett universitet. Det är bara 7,5 poäng. Inget så konstigt.
Men det beror på liksom. Det beror på. Det är 2 månader, 3 månader. Hur mycket
ja,
det?
Ja, men exakt.
Ja.
Så nu, den här veckan har jag en inlämningsuppgift. Ja, så nu har jag ångest för det. Jag bara, vad tänkte jag liksom?
Men ångest är... Innan du börjar skriva, när du försöker prokrastinera och planera och liksom innan, så du ska kicka igång liksom. Jag brukar ha ångest innan jag ska sätta igång med att göra något. Ja. Jag är på ganska dåligt humör innan. Jag går runt omkring och är sur på alla människor bara för att jag känner att nu behöver jag sitta ner min rumpa och skriva och lämna in det här eller... Men jag gör det inte ändå. Jag väntar tills det allra sista stunden. När på gränsen kommer jag lyckas. Och då sätter man fart. Så hur går det med den där inlämningen?
Ja, just det. Inlämningen. Nej men alltså. Jag tog ju en sommarkurs också. Och tänkte, fan jag är helt dum i huvudet som gör det. Som sommar man ska försöka vara ledig och ute. Men... Ja, det var bra för mig för att jag behöver klara av saker. För jag tänker hela tiden att jag inte kan saker. Så att det känns som att...
Du är duktig, eller duger.
Sagan om ringenvandring. Man bara ska klara den här sträckan. Resan,
äventyr, utmaning.
Det är en utmaning. Så att ångesten är... jag prokrastinerar mycket. Men sen känner jag nu... Jag är räddad av min timer. Jag sätter den på. Jag lever efter 25 minuter i taget.
Ja, det är 20, smart.
25 minuter ska jag koncentrera mig och göra det här. Sen 5 minuter Instagram eller.
Aha.
Sen 25 minuter till belöning. Oj, nu blev kladdig. Eleni har tagit in massa kakor.
Ja.
Hon har snott dem från något företag som har ett
de har någon konferens eller vad har de för något?
Vi tar deras kakor.
De ville inte äta de där kakorna. De satt bara och talade allvarligt på och tittade på sina datorer och sina mobiltelefoner. Och alla kakorna var exakt ställda på tallrikarna som de var för en halvtimme sedan. De förtjänar inte de där kakorna.
Nej.
Det är vi som förtjänar dem mest.
När jag har varit på konferens, jag tittar bara på kakorna. Maten.
Och de förtjänar inte det, för de sitter bara på sina rumpor och de lyssnar och låtsas diskutera medan de håller på att somna. Så de förtjänar verkligen inte kakorna.
Nej.
Det är vi som är...
Det är vi som gör det.
Ja, absolut. Varför började du med stand-up, Pernilla?
Stand-up. Jag... jobbade som skådis.
Aha.
Jag var med i en fri teatergrupp. Vi skrek mycket. Nej, men vi gjorde samhällskritisk teater.
Aha.
På 90-talet i Stockholm.
Aha.
Och rusade runt. Och sen splittrades gruppen. Och jag började jobba natt. I ett gruppboende. Och sen så såg jag massa
man måste leva och
måste
äta
leva. Men jag har alltid jobbat vid sidan av. Jag känner mig så himla som en dålig att jag aldrig har lyckats försörja mig helt på det konstnärliga, men jag har alltid har det där i mig också att jag jobbar liksom vid sidan av också.
Men man måste ju liksom.
Ja, man måste.
Det går att leva på stand-up liksom om man bor hos någon kompis soffa i flera år. Jag vet. Och i Stockholm är en dyr stad.
Det är dyrt.
Det är dyrt det.
Nej, men då såg jag massa så här talkshows och stand-up och tänkte det där verkar kul och så gick jag en kurs. Nere vid.
Vilka talkshows? SNL och sånt?
Vad sa du? Vilka?
Vilka talkshows? David
Jay Leno. Fast jag hatade Jay Leno. Han är så gubbig. Och...
Alla är gubbiga. Alltså alla är men det är det som fanns i alla fall.
Det som fanns. David Letterman, också gubbig. Han är rolig. Det är problemet är att de är också roliga men gubbiga. Ja.
Det är det. För att det är USA.
Ja.
Och det var för typ 10 år sedan. 15 år sedan.
15 år sedan.
Ja, så nu ångrar de saker som de gjort och sagt.
Ja.
Men ja, och det är USA som sagt. Det är fortfarande bättre djävulen än Hillary Clinton, en kvinna som president liksom.
Så är det.
Ja.
Men det var många bra gästkomiker som...
Så det var mycket stand-up. Det var stand-up.
Så här, de Silverman och bra liksom så här komiker som gästade. Vad heter hon? Alla.
Och det var Ellen också.
Ellen fanns också. Innan vi visste att hon var ond egentligen.
Man kan
vara lesbisk och ond.
Det är konstaterat. Eller är det konstaterat? Det säkert finns någonting.
Ellen har bevisat att vi kan vara onda också. Det gör ont, men det är så.
Ja, patriarkatet.
Men hon har Ellen har väl, hon har gjort sig känd nu på sistone för att...
Exakt, för att utnyttja folks anställda i produktionen i alla fall.
Ja,
pressa dem till
dålig gränsen. Chef.
Ja.
För lite kakor på konferens.
Många, ja. Hon sköt ingen i alla fall, det är någonting.
Nej,
ja.
Tack Ellen. Men, Vem vet?
Det
hon
vet
har
vi
en
inte.
Stor ranch.
Ja. det vet vi inte. Och så började det, i alla fall så fanns det stand-up där. Det stod en person och pratade. Och så hade de roliga dialoger ibland. Så det var något i alla fall, något spännande.
Ja.
Ja,
och då gick jag en kurs på Fridhem. Som är
i Skåne.
Svalöv. Och de har ju massa sommarkurser, men det är också känt för att de har många stand-up-kurser. Många börjar ju gå kurs där.
Och många, inte bara nybörjare, nej, men också etablerade komiker, mm, som vill skriva nytt, förnya sig. Mm. Ja, mm. Mm.
Och så kan man bo, jag bodde nog där en vecka.
Mm. Ärligt. Ja. Och så måste man uppträda hela tiden också. Ja, med helt det, nytt material.
Och aldrig uppträtt. Så var det. Och sen efter det så tror jag att det tog ett par veckor när jag kom hem, så körde jag första gången på Big Ben.
Mm, ja, Big Ben. Ja,
såklart. Ja, men, och, ja. Ja, och
sen, tack Big Ben.
Tack Big Ben. Tack.
Och sen, men det var någonting som du gillade, kan jag tänka mig.
Ja, det var något som jag gillade. Och inte det är konstigt, för i början är det ju så jävla jobbigt. Alltså om det fortfarande är svårt, mm-hmm, så i början är det ju jättesvårt.
Jag vet inte, för att jag har alltid tyckt att jag är superjättebra, så jag har tvärtom. Förutom när jag bombar. När jag bombar, det är uppenbart att det här inte är bra.
Mm.
Och då vill man försvinna bara.
Mm.
Och man tror att man är världens sämsta människa och ingen gillar det. Till och med folk på tåget hem förstår hur dålig du är, och de tittar på dig och fattar vad som hänt. De vet.
Men du vet, Eleni, som när man går av scenen när man har bombat, och publiken liksom tittar bort.
Ja.
Ingen vill se det i ögonen.
Ja. Och andra komikern säger, bra jobbat. Eller undviker också att titta på det.
Ja, man får en klapp på axeln. Och så får man den här, hur kändes det?
Ja.
Och då vet, om någon ens frågar den frågan, då har du kört i botten. Alltså.
Och råkar du ha någon kompis i publiken och säger, vad modig du är. Då har du fått stanna. Ja. Men samtidigt så är det bra att bomba. Liksom. Mm. För jag känner att efter bombningarna så ville jag bli bättre.
Just det.
Om det går bra eller halvbra eller okej, då är det lite surt. Men det är inte tillräckligt mycket kraft för att man ska tänka om och riktigt utvecklas. Nej. Så jag tror att när jag utvecklades var det bara för att jag satt och analyserade vad som var, som gjorde att det här inte var, inte gick.
Mm.
Och ibland spelar jag in, filmar jag inspelningen, och då ser man någonting som man inte, jag spelar in ljud oftast, men ibland också filmar jag, och då märker jag tydligt att jag inte alls hade kul på scenen.
Mm.
Jag var gravallvarlig.
Mm.
Jag trodde inte på, jag hade inte kul på scenen.
Nej.
Och då kan inte publiken säga att du är bekväm med det som du säger.
Mm.
Om du inte är bekväm med det, varför ska jag inte vara det? Mm. Så det smittar.
Mm, det smittar. Men det är också, man kan bomba på ett sätt att man glömmer vad man ska säga eller hur. Mm. Men om man fortfarande har kul, då märker publiken att jag kommer lyfta dig.
Ja, det spelar ingen roll. Om du har en bra kväll, då spelar det ingen roll vad du säger egentligen. Nej. Inte alls.
Du behöver inte säga skämten i rätt ordning.
Nej.
Men det är det som är svårare ibland, och, alltså med allt vad livet är, att komma in i den, vad man kallar the zone. Liksom.
Ja. Mm-hmm.
För det är inte alltid givet att, ibland är det ju bara som man går och tränar, att man måste göra det där. Jag går ju inte och tränar, men du vet vad jag menar.
Ja, och ju mer man övar kanske, övar så man inte behöver tänka på materialet i bakhuvudet, då kan man vara fri och göra vad man vill. Om man är säker på att du behöver inte tänka på materialet. Leta i minnet på vad jag har skrivit nu och sånt.
Mm.
Men varför och hur det blir så vet jag inte.
Nej.
Jag försöker kontrollera genom att äta en och en halv timme innan showen. Så att jag håller lite energi i kroppen i alla fall.
Yep.
Men annars, hur det händer, jag vet inte.
Nej.
Hur man kan påverka den grejen. Ingen aning. Gillar du någon slags publik mest?
Alltså det beror ju på.
Eller gillar någon slags publik dig mest? Kanske.
Det kan ju också bero på. Alltså, det känner man ju ganska snabbt när man går upp. Eller man känner det bara man kommer in i rummet, eller hur? Att det är en sån. Jag gillar den här öppna publiken som skrattar mycket.
Ja. Inte de som är rädda och försöker gömma sig, undvika blicken och...
Nej.
Ja. Nej, är de rädda så är det jättesvårt. Åtminstone i min nivå.
Ja.
Att göra så att de inte är förskräckta liksom, undviker. Jag vet inte.
Men jag tänkte först säga så här, när du frågade det, tänkte jag så här, ja men kanske så här Pride-publiken är min favoritpublik. Och det är den ju på ett sätt. Mm-hmm. Men det är inte givet att det kommer bli superbra. Men oftast så tycker jag nog att, det beror på vilket Pride det är också, men att det kan vara, liksom om man har, man känner direkt, man vet innan man går upp på scen att vi har mycket gemensamt.
Mm-hmm, mm-hmm.
Jag kan ju säga någonting, har ni sett den här filmen? Och då vet jag att här har de flesta gjort det.
Så ni har några värderingar som stämmer överens?
Ja, referenser.
Ni har referenser, exakt. Mm. Så du säger något och du vet inte att du vet att det kommer falla på plats. Att de känner igen vad det är för något.
Ja.
Och sen att du blir accepterad också.
Mm.
Inte att det finns delar som backar.
Ja.
För att du är vem du är. Liksom, eller de tror att du är något.
Ja.
Är det Pride gig? Är det så utomhus? Mycket
ibland,
publik?
Ibland.
Mm, för det är en utmaning att köra utomhus. Liksom.
Jättesvårt.
Mm-hmm.
Men det kan ju också vara... alla Prides har ju inte en bra publik. Du kan ju... Uh-huh. Jag tror... Vi giggade ihop i somras.
Det gjorde vi på Trädgården.
På Skånegatan.
Det gjorde vi, ja. Yes,
till exempel.
Yes, det gick superbra för dig.
Mm. Ja, men då var det ju för att det var så dåligt. Alltså det var så svåra förutsättningar. Du vet, inte att det var en bra publik, men det är svårt att hålla fokuset när man är ute.
Jag hade också ett bra gig, tror jag. För att jag hade accepterat att förutsättningarna är dåliga. Mm. Inte just där, men utomhus generellt. För att folk går förbi och det är andra som dricker sina öl i bakgrunden. Det här är väldigt mycket omkring.
Mm.
Så fort man har accepterat att det här kommer att gå halvdant. Så jag kommer att fånga de som vill skratta och agera på ett visst sätt. Så har man vunnit 50% av
faktiskt.
The battle. Liksom. Det. På detta sätt. Om man förväntar sig att det blir på intimt, det kommer inte bli intimt.
Nej.
Så är du klar med den där med dina förväntningar, så är du halv succeed liksom.
Men det är en bra sak att ta med sig på alla gig, alltså att nu ser det ut så här. Alltså, du kan aldrig riktigt veta hur du kommer. Du får en bild i huvudet. Mm-hmm. Jag ska till den här stället ikväll.
Mm-hmm.
Men det kanske inte alls blir så där. Utan att det gäller att go with the room.
Ja, go with the jävla room.
Men det var det jag skulle säga. Att då pratade jag om också att jag har gjort andra utomhusgig. Till exempel på Pride. Men publiken som kommer är inte en Pride-publik. Utan det är kanske bara folk som är på... Eskilstuna torg.
Okej, just det.
Och då kan det ju vara också svårt.
Mm-hmm. Vad händer här? Vem är det människan? Vad pratar de om?
Ja, men precis. Vad är för regnbågsflaggor? Vad håller de på med?
Så det här kontraktet finns inte liksom alls.
Inte alltid.
Men det kan vara Pride-publik som inte vet någonting om stand-up. Och de tror att du ska upp och hålla på en föreläsning om queer-människors rättigheter. Liksom. De blir besvikna om du inte gör det.
Mm.
Om du inte är lika politisk som de skulle vilja. Mm. Jag vet inte om det finns, om det ställs sådana krav.
Inte kanske att jag har nog känt lite krav, även om de vet att det är stand-up, att det ska bli... Ja, men du vet att det ska bli så här...
Seriöst och
seriöst,
föredrag liksom. Mm.
Korrekt stand-up liksom. Mm. Att jag känner att jag är ganska fånig ibland och kanske gillar att prata om...
Strumpor.
Ja, eller skägg. Eller så. Ja. Nej, men alltså att jag kanske inte är tillräckligt politisk. Det kan jag känna att jag blir lite ängslig över ibland.
Mm.
Men inte så mycket längre. Men i början jättemycket.
Mm.
Jättemycket. Oj, nu äter jag hela den här kakan med...
Ät den. Ja. Jag äter det här toska. Vad heter det här med...
Den är god.
Kokos eller... Ja, det är jättegott.
Vi ska gå och rejda sen och kolla vad de har lämnat.
Allt finns kvar. Det är jag säker på. Det är jag säker på. De dricker på, de dricker kaffe. De där gubbarna där som tog bilderna på oss. De sitter, de äter inget. De dricker inget. De bara snackar.
Men de hade whisky till sitt kaffe. Den flaskan stod vid kaffet.
Nej, men herregud.
Vi är på ett hotell alltså.
De kan de behöver inte köra bil. Alltså, de kan dricka whisky till frukost, till kaffe, till...
Elene, du och jag kommer vara kvar här resten av kvällen och bara gå och hämta olika. Smälta in. Ja.
Är du rolig privat?
Nej, men det vet jag inte.
Vad säger folk? Du har en son, eller hur? Dotter, vad har du?
En son.
Vad säger han? Du är rolig eller... Alltså barn, de är så brutala liksom, i sin kritik. Hur gammal är han?
13.
Då säger de, är de jättebrutala.
Liksom. Nej, men jag är otroligt pinsam. Just nu...
Gränslös.
Nej, men alltså, jag får inte göra någonting.
Mm.
Om jag ser honom ute och vi bara råkar, och han är med sina kompisar, jag ska ju helst inte hälsa eller... jag ska bara gå förbi... Så jag har fått säga så här, jag lovar jag ska inte dansa, jag säger bara hej, han bara nej, titta bort.
Jag tror, det var en komiker som sa det. Jag kommer inte ihåg vem som sa det. Hon sa, jag tror det var en hona.
En hona.
Hon sa att det finns en sån överenskommelse mellan barnen.
Mm.
Den som har en förälder med sig, så kommer alla andra ignorera denna människa. Denna eleven. Det ingen pratar med. För då finns det risk att föräldrar vill kanske säga något. Mm. Eller göra något. Vilket kan resultera i otroliga pinsamheter.
Mm.
Som att till exempel allt. Mm. För att skuld och skam är drivkraften nummer ett hos barnen.
Mm.
De drivs av skuld och skam. Att inte göra fel. De hittar på miljoner regler på allt som man inte ska överskrida då man är en loser. Och föräldrarna som är typ över 35 år gamla, då vet att sån är trams. De förstår inte vikten av det här längre. Det är inte viktigt för dem längre. Så vi kan göra en massa pinsamma grejer.
Mm.
Så den som har föräldrar ignorerar alla den människan. Mm. Till och med de nära kompisarna.
Mm.
Och då kanske faran är över snabbt.
Mm.
Vad gör du för pinsamheter?
Det kretsar nog mest kring dans faktiskt. att jag gör en sån moonwalk förbi honom.
Kan du göra moonwalk?
Lite, bara lite. Nej, jag kan inte. Ingen skulle säga att jag kan, förutom jag själv.
Men jag har två ambitioner i min stand-up comedy. Två. Det första är att göra moonwalk på scenen. Jag har börjat träna på det, men jag är inte så bra. Liksom.
Okay.
Det är något med höfterna, tror jag. Eller med axlarna, är det? Är det höfterna?
Det är liksom att du ska ha ner ena foten, upp den andra, och sen glider du bak den andra, och tar ner den andra, och sen glider du. Du ska göra som en växel.
Jag måste kolla på YouTube-videos ordentligt.
Mm.
Ambition nummer två är att jag ska göra... det här med när man står på en stol och sätter en fot på ryggstödet och sen trampar man på det och sen landar man så mjukt som Fred Astaire liksom.
Ja, det vill
så,
jag
så
också.
Så att ryggstödet kommer ner och man är rakt och graciös hela tiden och väldigt cool.
Mm.
Man ramlar inte omkull och bryter alla sina ben liksom. Nej. Och kraschar.
Mm.
Det är min ambition nummer två.
Som Singing in the Rain. När han
exakt.
Gene Kelly. När de hoppar upp.
Mm-hmm. Ja,
och på en soffa och sen.
Och sen, och sen landar de på stödet. Mm. Och sen den där möbeln, vad det är för något sitt möbel. Det bara faller fast väldigt långsamt och väldigt kontrollerat. Men och man tappar inte balansen.
Nej, jag vill också kunna det.
Ja.
Älskade den filmen redan. Redan Zumba.
Alla så. Har du gjort Zumba?
Nej. Jo, okay. Det har jag säkert någon gång.
Eller sa du zumba eller sa du något annat nu?
Zumba.
Sa du zumba?
Nej, som barn.
Som barn, all right.
Nej, zumba. Jag blev så här, wow, gör de sånt på zumba, då kommer jag börja.
Aj, aj, aj.
Ja, men det vore skitkul. Du, nästa gång du kör på någon klubb eller kväll mm-hmm. jag har, så mm-hmm. kan vi inte göra att du gör det där tricket med stolen.
Jag kommer toköva mm-hmm. hemma mm-hmm. framför en soffa, för att man måste säkert moonwalkers relativt safe att prova. Det är ganska safe, ja. Men det där med stolen, så behöver man säkert krascha typ 200 gånger ja. Innan man landar mm. den där grejen.
Mm.
Så det är bra om det finns några mattor eller sådana grejer.
Lägg ut en madrass eller kuddar.
Mm-hmm, mm-hmm.
Jag ska också öva.
Det är lite logistik bakom detta. Det är inte så enkelt liksom. Men det finns i mitt huvud.
Ja.
Att jag skulle kunna klara det. Och det skulle en massa folk titta på den. När det
mm.
hände.
Mm. Du behöver inga skämt, du bara går upp och...
Exakt, och sen så trashar man ner för alla andra komiker som kommer efter. För ingen någonsin skulle kunna träffa detta, nej. Toppa detta. Aldrig någonsin.
Det är skitbra.
Ja, det är min dröm. Mm. Liksom. Ja, så du dansar, du är pinsam för att du dansar.
Ja, dansar just det, jag dansar.
Kan du dansa?
Nej.
Ja,
jag bara gör det lite så där.
Yes.
Fuldansar i bakgrunden när han kanske har kompisar hemma och han bara liksom bara
och vet du,
sträcker över halsen.
Och när du dansar pekar du med armen och med fingret på alla dem.
Nej, det är bara han som dör. Ser mig.
Och titta på dem i ögonen.
Nej, det är bara han som ser mig om jag står i köket.
Och men han vet sluta. Att du skulle kunna göra det.
Jag tror att det är tanken. Han vet att jag kan göra sånt.
Ja, att du kan.
Då gör han bara direkt.
Ja. Erfaren finns. Du är en sån människa som skulle kunna göra sådana
saker. Ja, men nu har jag skärpt mig otroligt. För att ju äldre han blir,
mm-hmm.
ju tråkigare måste jag bli när han har kompisar hemma.
Ja.
Så jag verkligen. Är bara väldigt korrekt.
13. Damn. Vad tycker du om folk på stand-up? Mår de bra? Har du kompisar på stand-up?
Alltså i
stand-up-komiker?
I branschen?
Mm-hmm, mm-hmm.
Och vad jag tycker... Nej, men alltså jag tror att vi... De flesta är ganska speciella.
Mm-hmm.
Ett speciellt släkte liksom,
mm-hmm.
tror jag.
Mm-hmm.
Och det tycker jag är väldigt fint.
Ja.
Väldigt brokig skara liksom.
Ja. Äntligen finns det en bransch som är, de kan... briera. Vi kan briera.
Nej, men det är också att du kan ha, det är väl ganska unikt, eller så är det som med allting som är konstnärligt, att du kan ta fram dina svagheter
mm-hmm.
och göra någonting med det.
Och folk applåderar liksom.
Och folk applåderar.
Ju mer man blottar sina svagheter och sina konstigheter, desto lyssna folk.
Ja. Men jag tror folk längtar efter att höra mm-hmm. folk prata om att ens misslyckanden och kunna skratta lite åt det.
Ja, och sen om man övertygar folk att man har misslyckande, om man är en sån konstig person, då kan man folk acceptera det som du säger.
Mm.
För att du har en gåva liksom.
Mm.
Du är en speciell person
mm.
som inte är riktigt klok. Du har inte det där panlobben som konsekvenstänkande.
Nej.
Och har man inte konsekvenstänkande så behöver du inte säga saker för att tillfredsställa folk, för att sälja, för att ha ett yrke eller något sånt.
Mm.
Du kan säga vad som faller dig in.
Mm.
Och de flesta människors problem, åtminstone här i Sverige, inte i Grekland. Det finns inga filter. Liksom. Men här i Sverige, folk försöker att passa sig, vara duktiga, inte vara pinsamma, inte säga fel. Så vågar man.
Mm.
Är någon som saknar det här filtret, då tror man på en. Vad gillar du? Vad gör du för att underhålla dig? Eller gör du det aldrig? nu för tiden?
Du menar typ så här på fritiden?
Mm. Finns det? Har du fritid?
Inte så mycket. Jag tycker om att gå på loppis. Gud vad tråkigt jag låter.
Mm-hmm. Var någonstans?
Fast det blir ju som, det är svårt att slappna av. Det blir ju också så här att man bara all in.
Ja.
Vart som helst under sommaren. Men mest gillar jag att gå på Stadsmissionen outlet.
Men fan alltså, jag, att loppis eller att handla, särskilt på sådana loppisar.
Ja.
Ett litet som jakt.
Det är jakt.
Med tillstånd. Mm. Att du får lov. Och sen håller du på, måste hålla koll.
Mm.
Och sen hitta spår som andra inte hittar. Och sen hitta din objekt, eller vad man kan säga, bytte, eller vad heter det. Och sen attackera fort, ta det i ditt gömma.
Ja.
Det är jakt.
Det är som en jakt.
Ja, och det är tillåtet.
Mm.
Man kan göra det. Det kostar inte så mycket om man vet vad man gör.
Mm.
Ja, man ska förbereda sig och det finns lite logistik bakom detta. Absolut, det är jakt.
Men jag är jättedålig på att pruta. Ibland är jag bra.
Mm-hmm.
Så jag försöker, det är också så här, men det är ju samma, jag måste alltid utmana mig själv och putta mig själv så här, ja men nu prutar du, har det här samtalet i huvudet hela tiden att jag måste bli bättre på allting, men det beror på vem det är som säljer, du vet, ibland kollar man och man ser någon som ser ganska sträng ut, då blir jag livrädd, så säger de 180 så säger jag absolut.
den är rösten som säger att du ska bli bättre.
Mm.
Är det din mammas röst eller din pappas röst?
Ingen. Jag har ju vuxit upp med min mamma, så det är inte min pappas röst. Jag tror att den kommer från mig. Min mamma är inte så pushy sådär liksom.
Du får ju fråga varför, hur det hände det att du växte upp med din mamma, både skilsmässa och han bara stack eller vad var det?
Nej, men de separerade när jag var 2, men de var, mina föräldrar var väldigt unga, de var ju typ 20. Och min pappa var 22, så det var väl inte superplanerat.
Och du har inga, alltså du kommer inte ihåg honom, att det blev ett trauma för dig eller sånt?
Nej, lite, men jag träffade honom inte jättemycket när jag växte upp.
Så. Jag vet inte hur det är med dig, men jag pratar ju ibland med personer och de blir jätteirriterande på sina mammor.
Mm.
Och jag frågade, vad var pappa då? Och de sa, pappa fanns inte alls på bilden.
Mm.
Alltså han stack bara, oftast.
Yeah.
Det kan vinnas någon skilsmässa eller någonting, eller stack han bara.
Ja.
Men de där personerna går runt i livet och hatar sina mammor.
Mm.
Mammorna som kämpade jättemycket ekonomiskt och känslomässigt, kanske var barn också, inte vet bättre än pappa. Men eftersom det inte funnits någon pappa, så hatar de mamma istället.
Just det.
Och de blamar mamma för att pappa stack.
Mm.
Det blir jättelänge sedan att de inser att kanske har jag lite fel version på mig.
Mm.
Men då är det väldigt mycket hat. Unga killar hatar sina mammor faktiskt. Och,
det är väldigt orättvist faktiskt.
Väldigt orättvist.
Nej, men alltså, jag brukar säga grattis till min mamma på fars dag. För att hon har ju varit mina föräldrar. Uh-huh. Min far och min mor.
Uh-huh.
Hon får bli firad dubbelt faktiskt.
Uh-huh. Och som kvinna är det lätt att inte tycka om sin mamma. Det är naturligt liksom.
Uh-huh.
För killar att ha en viss konkurrens med pappa och tjejer en viss konkurrens att bråka lite med mamma. Och sen blir det bättre när man, ju äldre man blir.
Det är just det.
Helt naturligt liksom.
Mm.
Men just att hata en person för att den andra stack och du tror att den är ansvarig. Det finns så mycket liksom på detta.
Det tar en liten tid i ens liv innan man fattar att man får ta ansvar för sig själv nu.
Ja.
Man kan inte skylla på någon.
Ja. Ja,
ja. Ja, ja.
Hur är det med att vara mamma? Hur känns det?
Alltså, hur känns det? Nej, men det är kul. Alltså, Nej, men det är jobbigt också. Nu har mitt barn börjat i sjuan. Och det är jättemycket läxor. Och jag är ju själv inte... Det är kanske därför jag tar alla de här kurserna liksom på 7,5 poäng. Jag har bildningskomplex. Jag har ju gått i en ganska crazy Waldorfskola.
Oj, aha, är det så som man hör och ser?
Jo,
och så?
Jo. Så att... Så jag måste ju typ så här, varannan vecka måste jag bli bra på kemi eller matte. Alltså. Eller.
Oj, oj, oj.
Så det, alltså varannan vecka är det högt tryck hemma på att göra läxor. Och,
alltså på riktigt, finns någon människa som älskar kemi? Eller är det säkert. Bara jag som hör kemi och...
Alltså det finns säkert någonting fantastiskt med kemi, men jag är med på de här SO, alltså du vet så här, samhällsämnena.
Samma här.
Men kemi och matte är för mig, buff.
Om inte våra kemilärare, eller de flesta, våra autistiska, så kanske skulle jag ha lärt mig lite bättre kemi. Jag vet inte. Men kanske det är inte deras fel.
Alltså det
är kemi, det är kemis fel.
Det måste finnas något sätt att berätta det på så det blir spännande också, eller hur? Det finns ju historia i kemi och samhälle i kemi, men det är bara det här... Men det är ändå en utmaning, så det blir ju som att varannan vecka är ganska utmanande.
Ja.
Träslöjdsprov och allt möjligt.
Träslöjdsprov.
Men det är också jättespännande. Det är jätteroligt. Alltså själv när jag gick när jag var i hans ålder så höll vi på tova grejer och sprang runt i skogen i Järna. Alltså jag hade ju helt andra, det var inte så mycket kunskap på det där sättet som han får.
Och varför sa du att du pluggar och sånt för att du känner att du måste kunna bättre och sådana grejer?
Nej, men alltså jag känner lite så här komplex att jag inte har en liksom jättefin flashig utbildning eller ja, men hundratals akademiska poäng.
Man, du kan umgås i sådana kretsar, att folk flashar med sådana grejer. Ja, jag kan tänka mig det lite som pengar. Man känner att man saknar dem om när man inte har dem.
Just det.
Men har man haft dem, det är inte så, det spelar ingen roll, ingenting som man märker liksom.
Nej.
Annars nej, det är bara att det kan vara pompöst och betyder ingenting.
Mm.
Verkligen inte. Tack Pernilla för att du kom. Nu ska vi fortsätta med vår dag.
Nu ska vi stjäla kakor.
Ja, kom så flera kakor.